Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Hockeysnack på ett annorlunda sätt. Med oss i studion idag har vi Christian Hyselius och pratar om allt kan man väl säga, Karin. Mm. Vad hade vi för grundplan och var landade vi?
Ja, men vi hade olika planer tänkte jag säga. Alltså, jag tyckte det här varit intressant för att vi kom in på olika perspektiv. Christian har ju både liksom sin erfarenhet från som spelare, han har spelat på hög nivå i Sverige, han har spelat NHL, han har föräldrarrollen och det har varit mycket, mycket intressanta grejer och olika ingångar.
Mm. Ja, det håller jag verkligen med om. Så njut hörni.
Idag har vi Christian Hyselius med oss här i studion. Är det bra med dig?
Det är bara bra, tack. Tack för att jag får vara här.
Var du på derbyt igår?
Nej, det var jag faktiskt inte, men jag såg det på tv.
Vilka höll du på då?
Alltså jag var ju AIK när jag var liten grabb, det måste jag ju säga. Så att jag håller väl alltid lite extra på AIK och så. Sen så kan jag inte säga att jag är liksom inbiten AIK-are. För att det försvann lite grann när jag själv spelade hockey och liksom blev på hög nivå. Då tappar man ju lite den känslan med tanke på att jag företrädde andra klubbar. Så att det har ju försvunnit lite. Men från barnsben så har jag varit AIK-are. Min pappa var AIK-are och tog mig på AIK-matcher. Och jag följde AIK när jag var liten grabb.
Så ränderna går ur alltså?
Nej, alltså så är det väl inte. Men om du förstår vad jag menar med att jag spelade ju även i Hammarby då, som tonåring innan jag flyttade till Färjestad. Det är svårt att ha kvar den känslan och att jag ska bry mig om AIK då när jag spelade för Hammarby, även Färjestad och vidare i min karriär. Så under tiden jag var aktiv så tappar man väl det. Och sen så nu då när jag har lagt av så kan jag heja lite extra på AIK såklart. Men även Stockholmshockeyn vill jag liksom att det ska gå bra för. Så att, lite så.
Mm. Mm. Hörru, när man frågar om dig, alltså till andra, om dig till andra, då svarar vissa så här. Sjuk tekniksäker, känsla som få, skulle lätt kunna vara Sverige-etta i paddel eller vilken sport som helst.
Ja, det var ju fina ord.
Ja. Och sen om man läser då om dig så var du tydligen en poängmaskin. Du lirade 253 elitseriematcher, 686 matcher i NHL. Och så var den här poängmaskinen säsongen 00-01 och ägde Skandinavium.
Mm. Ja, precis. Året innan jag flyttade över till USA.
Okay.
Precis, mitt sista år här i Sverige i Frölunda. Det var ju ett fantastiskt år. Men jag hade väl, om man säger, suttit på bänken i 2-3 år innan helt. Och det var väl lite så på den tiden kanske också. Generationen att elitserien som det hette då, man spelade ju på 3 formationer. Och så hade man typ junior eller liksom bänkspelarna satt ju liksom på bänken som en fjärde extra kedja, så man fick inte speciellt mycket speltid då. Och jag spelade ju Färjestad, jag kom ju dit som 17-åring. Och om man får skryta då, blev utsett till världens bästa 17-åring. Mm. Så det var ju lite hypat. Men det
världens
ju,
bästa?
Ja, och det var ju inte så att jag fick speltid i Färjestad för det som 18-19, utan jag fick ju vänta och sitta på bänken. Och jag var väl inte färdig heller såklart.
Nej.
Men jag tror att i dagens, det var dåtiden. Nutiden så skulle säkerligen man komma in mycket tidigare, för det blir pushas från olika håll. Men Färjestad hade ett fantastiskt lag. Alltså Jörgen Jönsson var ju då, han var ju NHL-mässig men hade ju valt att flytta hem. Och alltså Magnus Arvidsson som sen spelade NHL spelade i Färjestad. Och Peter Nordström, Pelle Pressberg. Och, alltså det var fantastiska spelare. Så det var inte så konstigt egentligen. Men det var nog inte så bra för min utveckling att sitta så pass mycket på bänken som man gjorde då. Och sen så var det inte så att jag spelade varje juniormatch heller. Utan jag skulle följa med laget och sitta på bänken och lite vara så.
Mm.
Men apropå det så kom jag ju till Frölunda och ganska snabbt där så fick jag ju speltid och då.
Men om vi backar, alltså du kom då till Färjestad,
yes,
och satt på bänken i 2 år där.
Ja, två, nästan 3 år.
Okej, okay, och sen var det Frölunda och där fick du spela.
Ja, det var ju så att jag spelade i Hammarby innan. Och sen så var det flera klubbar som hörde av sig, bland annat Djurgården och sådär. Brynäs, det var flera lag när jag var 17-18 år där som ville att jag skulle skriva på för dem. Men jag ville lämna Stockholm av olika anledningar då. Jag minns att jag var och liksom tittade på liksom, visste hur det såg ut i Djurgården. Jag var och hälsade på i Karlstad. Det såg fantastiskt ut med bra förutsättningar på alla sätt. Och sen så ett steg att flytta hemifrån också. Och få en egen lägenhet och lite det tyckte jag var intressant.
Coolt, trodde jag du skulle säga.
Det var liksom alltså ett steg också och sådär. Och sen så lockade du mig Färjestad. Jag tyckte liksom Håkan Loob var ju sportchef då. Och allting såg väldigt proffsigt ut och det kändes rätt på något sätt. Så på den vägen var det.
Och vad hade du då för förebilder?
Jag hade bland annat Håkan Loob, Kent Nilsson. Hade jag, Magic Man, men även Wayne Gretzky som många hade då såklart. Så man låg ju uppe på nätterna och kollade NHL-hockey när man var tidigt tonår där och kollade när Gretzky höll hov och sådär. Så att det är väl de som jag hade från början. Sen så har man ju flera som man alltid varit imponerad av, men just de var mina idoler liksom när jag växte upp.
Varför tittar du på mig?
Tänker, om du ville ta vidare kanske.
Okej, då ska jag försöka. Du sa att du flyttade dit som 17. Jag tänker, är det här nu, för det här är de som, om man lyssnar idag och är 16-17 år och det har varit hockeygymnasier och sådär. Det här var ju inte på samma sätt när vi var i den åldern. Men var du, flyttade du till Färjestad när du började gymnasiet? Eller hann du spela någonting i Hammarby först?
Nej, alltså jag var ju med i Hammarbys A-lag. Och tränade med dem och men spelade några matcher
som liksom junior. Mm.
Sen var det ju så att jag skulle egentligen börja gymnasiet här i Stockholm. Och jag kom inte riktigt in på den skolan som jag ville. På linjen. Det var ju som det var då. Liksom, att, men man flyttades runt och det var inte säkert man kom in på den linjen. Så jag fick börja i ett annat gymnasium och jag åkte dit på uppropet. Och så var jag så besviken. Så jag liksom gick in på uppropet. Och sen så gick jag bara ut. Så jag bara kände så här, jag bara liksom i aulan när alla satt där, så gick jag ut. Så åkte jag hem, tog bussen hem till mamma och sa så här, men jag tror att jag ska nog inte gå i den här skolan. Jag tänkte att jag ska satsa på hockeyn. Och då var min mamma helt förskräckt. Och så sa jag så här, men jag har bestämt mig för det. För att det är hockeyspelare jag ska bli. Och då sa hon så här, herregud, då får du 1 år på dig. Annars så får du börja plugga igen. Så då hoppade jag av gymnasiet.
Okay.
Och då var jag ju med, fick jag vara med i Hammarby A-lag det året också. Så det var ju lite det här att det var ju inte riktigt lika organiserat och så. Utan det var ju så här, Hammarby A-lag tränade vi 2-3 på Hovet. Och skulle jag gå i skolan då också så var det så här, då får jag ändå ta ledigt. Och det fanns ju inte samarbete. Det var inget samarbete på något sätt så. Så det var ju liksom så här. Ja, jag visste liksom. I mitt huvud fick inte jag ihop det då.
Kombinationen då var ju inte lika lätt
som den ändå är idag. Nej, och Hammarby hade ju liksom ingen samarbete med någon gymnasium eller något sånt då heller. Alltså det var ju inte så. Så på den vägen var det. Då sa mamma så här, du får 1 år på. Sen är det dags att börja plugga och liksom ta ansvar och göra, bli vuxen. Jag bara, okej. Och efter det året då. Så fick jag ju kontrakt med Färjestad då. Och då var det ju så att Färjestad var först att bli proffs. Alla blev proffs. Så alla fick ju betalt och ingen jobbade. Och det var den tiden, det var då det började. Så att det var liksom, då kom jag ju när alla de tränade dagtid. Och det var ju inte så att Färjestad sa, men du ska gå i skolan eller, utan jag kom ju, fick ju A-lagskontrakt och var med dem. Så jag tränade ju dagtid med Färjestad. Så det var inte att jag gick vidare i skolan då heller.
Nej.
Så det blev väldigt speciellt. Idag skulle det nog se annorlunda ut. Med tanke på att Färjestad har ju liksom, hade hockeygymnasium senare och allt så här, men det var inte så att jag skulle börja där, utan jag var ju proffs direkt. Så att det vart ingen skola för mig, och bara heltidsproffs kan man säga då, när jag kom till Färjestad i ung ålder. Och ingen skola. Så att det var också lite annorlunda med tanke på att jag fyllde 18 där ganska snabbt, och sen så när man är där så blev det träning dagtid och sen inte så mycket annat.
Nej.
Utan då var det mest att se till att laga mat och ta hand om sig själv. Och det är ganska svårt, det var ganska svårt. Men det var lärorikt. Man har ju med sig det idag. Men, men man förstår att fokus på mycket saker som man kanske inte tänkt på då.
Men jag tänker på, du har ju barn som spelar handboll på hög nivå. Eller din äldsta dotter.
Stella, ja. Som, hon är 19 och fyllt 19. Ja.
Ja. Men, och hon flyttade också då som väldigt ung.
Ja, precis.
Och då tänker jag så här, där agerade inte du riktigt då som din mamma gjorde mot dig.
Nej, det kan man ju säga. Du kanske lite andra förutsättningar då, för min mamma kunde ju kanske inte flytta med och så där heller, men absolut. Båda mina döttrar, eftersom vi bodde i USA när de var små, så började man ju skolan tidigare i USA. Så när vi flyttade hem så var det att de började en klass över båda två. Stella är född 04 och Nova då är född 07. Och så kom Stella in på det här elitgymnasiet som de har i Göteborg. Där de tar in 6 tjejer och 6 killar i varje årgång. Och Stella var ju 1 år yngre ändå och kom in ändå på handbollsmeriter. Så hon var bara 15. Och ville flytta ner till Göteborg. Och då hade vi gått igenom en tuff separation också. Jag och min sambo och familjen var lite splittrad. Det var väldigt tufft. Och då så ville ju Stella att jag skulle följa med. Och då kan man ju säga att det blev ett val för mig att liksom skicka ner henne som 15-åring lite tidigt. Och sen så hade jag ju fortfarande ansvaret för Nova. För jag hade väl liksom 100% av barnen då, alltså, som jag skulle ta hand om. Vårdnaden. Så då blev det liksom...
Hur gammal var hon då?
Stella var 15 och Nova var 12.
12,
ja. Så då blev det som naturligt att jag flyttade med. Så vi flyttade, jag och Stella och Nova, flyttade ner till Göteborg.
Men för dig var det lite hemma då, för du hade ju bott där då.
Ja, alltså hemma på det sättet under min... Alltså 2-3 år jag spelade hockey i Frölunda. Men jag kan ju inte säga att det är hemma. Jag menar, jag hade ju all familj och allting här. Alltså, så att det var ju lite så att jag kände att... Jag ville göra det för Stellas skull. Hon ville så jäkla mycket. Och Nova som också var bara 12. Men hon var i handbollsbiten också jättemycket. Så hon ville också liksom flytta mig ner och börja i Sävehof. Det var liksom, hon tyckte det redan då var en grej. Så på den vägen blev det att vi flyttade ner. Skaffade en lägenhet där. Och sen så började Stella gymnasiet och började i Sävehof. Och så min yngsta då, Nova, började i Sävehof. Och yngsta tjejen nu har ju... åt samma väg. Hon kom in på det här elitgymnasiet och går där idag. Stella har ju tagit studenten. Men kör ju på i Sävehof. Har tyvärr fått en knäskada, så hon är skadad just nu. Men det har varit fullt upp med handboll. Absolut.
Vad häftigt.
Kan man säga. Ja.
Men vi kommer väl tillbaka till just det där. För det blir mycket föräldraskap. Men jag tänker med din egen hockey där och din spelstil. Hur funkade det? Alltså den här, du var ju då superteknisk. Eller nej, vi sa att vi inte skulle säga teknisk.
Nej. Alltså jag var ju superteknisk, absolut. Ja. Så att, men det är många förknippar bara med teknik skulle jag tro. Men jag skulle själv säga att jag tror att en stor del var min spelförståelse. Och smartness som man brukar säga. Och liksom spelsinnet. Sen hade jag ju... väldigt bra skicklighet, klubbteknik och sådär. Men det är så mycket annat för att liksom lyckas med en klubbteknik är ju en förståelse för när man ska göra vad och hur man ska röra sig på isen och vilka ytor man ska skapa. Det är ju inte bara klubbteknik kan jag tycka då. Men jag var väldigt skicklig med pucken. Det var ju lite så att jag behövde aldrig liksom oroa mig vad den var, för den satt alltid på mitt klubblad utan att jag behövde titta någon gång på pucken eller sådär. Och jag kunde göra saker som kanske inte så många kunde på den tiden.
Mm.
Absolut.
Så det funkade bra i NHL på den tiden?
Ja, men som tillbaka då lite till det här mitt sista år i Frölunda som du tog upp. Så växte ju jag ju som spelare när jag kom till Frölunda. Dels så fick man ju en liten veckaklocka med att man sitter mycket på bänken och att man inte fick, liksom, jag kände inte att jag fick den chansen och liksom utvecklas riktigt färgst. Jag fick inte den speltiden som man behöver. Och då när Färjestad ville att jag kanske liksom skulle bli utlånad eller att jag inte tog plats, så ville de att jag skulle gå till Allsvenskan då. Men då så sa jag, nej, glöm det. Liksom, jag ska vara kvar i elitserien. För jag tror att jag är tillräckligt bra. Och så pratade jag med min agent och sen bara någon dag senare så var det klart att jag skulle till Frölunda. Så jag bara packade ihop och liksom tog bilen och så åkte jag ner till Göteborg och sen var jag där på en dag liksom, så fort gick det. Och sen så började resan där och jag tror att det var väldigt bra ändå, för att du får ett liksom uppvaknande att aha, jag var inte liksom, de vill inte ha kvar mig där, de trodde inte att jag var så bra. Och det är ju en tuff smäll för ens självförtroende. Men även ett uppvaknande med att okej, då måste jag liksom bevisa mer. Jag måste skärpa mig på något sätt. Och så det var ändå lärorikt. Och det tog jag åt mig när jag kom till Göteborg och Frölunda. Började väl lite så där också att jag inte fick jättemycket speltid. Men sen så liksom efter några månader så utvecklades det. Och jag kom ju vid årsskiftet, jul-nyår. Så det var ju liksom halva säsongen hade gått då när jag kom. Och sen så spelade jag inte så mycket det året. Men sen året efter så var det ju liksom att jag började få mitt genombrott. Och då tror jag gjorde kanske 44 poäng eller något sådär. Och sen stannade jag ett år till. Och då fick jag den här explosionsutvecklingen.
Men hörru, jag tänker på en grej där som du säger. Det här är ju himla intressant. Men tror du att det kan vara så här idag unga killar eller tjejer, de blir superhypade av media och så kanske de blir draftade och så, eller kommer med tv-pucken för den delen. Och så tror de att nu är det bara motorväg till NHL. Jag är ganska klar. Och så har man inte den respekten riktigt som, för det som krävs. Alltså jag tänker på det du själv säger.
Ja,
där,
men jag tror att du
liksom blir bortvald. Och absolut. Så är man inte beredd på det?
Absolut. Jag tror att det är lite mer hypat idag skulle jag säga också. Med tanke på, om du ser nu junior-VM som spelas, så är det tv-sänds. De är ju redan storstjärnor. De får mycket mediatid och allting. Och av de som spelar junior-VM är det ju inte jättemånga som kommer ha en NHL-karriär. Nej. Men det blir ju som att vi hypar dem som att de är redan stjärnor. Medan de egentligen inte har gjort någonting på seniornivå. Nästan någon spelare. Det är ju ett fåtal då som har etablerat sig i seniorhockey. Men kanske inte levererat ännu. Och det är inte så konstigt för de är unga. Men det blir en otrolig hype just för junior-VM. Och där tror jag att många kan ha ett problem för att det är många steg kvar till att spela topp elithockey på seniornivå i många år efter det. Alltså så att det är ett stort steg. Och där är väl hela samhället kanske förändrat också. Med sociala medier och allting. Du får en helt annan uppmärksamhet på ett annat sätt. Och bekräftelse som ung på ett annat sätt som kan vara svårt att hantera. För hockey är ju inte, det är inte bara att gå ut och spela hockey och att det går bra. Utan det är ju ett jobb liksom som du måste verkligen lägga ner liksom intresse, kraft, tid, allt nästan. Alltså du måste ju leva, äta, sova hockey. Alltså, så är det ju. För det är en mental press, det är en fysisk press. Och du måste ha en skicklighet som vi kan komma in på senare som man behöver. Och det är liksom inte alla som klarar av det.
Men är den lärdomen, var det något som du kände att det här var kanske, när du kan se i backspegeln, en av de bästa erfarenheterna du kunde få med dig?
Ja, absolut. Jag tror att det var nyttigt. Sen så hade jag väl självklart önskat att jag hade fått chansen i Färjestad och var kvar där och liksom fått istid och att de var nöjda och allting och att min utveckling gick åt rätt håll. Men jag tror också att det är väldigt svårt just där och då att förstå vad det är som är fel. Det är ju liksom lite, nu vet jag, för Färjestad kanske inte gjorde det så smart heller. Jag tror att de ändrade liksom sin bild också, för att jag hade även Mikael Holmqvist där som nu är tränare för Djurgården som var ung och Jonas Elofsson, en ung back. Ingen av oss fick ju genombrottet i Färjestad och vi var ju kanske de tre mest talangfulla spelarna då i hela Sverige. Så det är ju någonting som på den tiden var annorlunda. Och då tror jag inte Färjestad hanterade rätt heller. Det är många år sedan. Så att jag ska inte bara liksom säga att amen, vi var inte tillräckligt bra, utan det var nog en helhet där. Kanske Färjestad var inte förberedda på hur de skulle hantera tre juniorer som kom utifrån. Micke kom ju också från Stockholm.
Mm.
Och han behövde ju också flytta vidare för att få fart på sin karriär. Så att det kanske Färjestad lärde sig mycket av också. Men framförallt så gjorde jag det.
Mm.
Som du säger, jag tror att det var en veckaklocka. Att det liksom inte bara gick och gå ner till arenan och träna. Man gjorde det och det. Utan det är ju så mycket mer att man måste vara förberedd på den här mentala pressen. Och vad det är man ska göra och leverera dag in och dag ut. Det är ju det som gäller också.
Mm. Mm.
För det är ju ofrånkomligt. Vi pratar ganska ofta om det i avsnittet. Om att hantera motgångar och att de till slut kommer. Och så där. Framförallt för er som då har varit... Eller så där, knappt, antagligen inte haft någon hockeymässig motgång under de här uppväxtåren som pojkspelare eller junior. Så är man rankad som världens bästa 17-åring så är man ju jävligt bra. Liksom.
Mm, absolut.
Men till slut så kommer det ju en smäll och den kom där.
Ja, precis.
Och ju bättre man är tidigt, ju senare kommer kanske den här motgången att komma. Och du är inte så här, ja, det är inte så jävla självklart att man kan hantera det hur lätt som helst. Idag tänker jag kanske också att man har ett större nätverk runt sig än vad man kanske hade då.
Absolut. Ja, men du har helt rätt. Så är det ju. Och jag tror att alla behöver gå igenom motgångar. För att annars så... Det finns ju, jag tror inte att det finns någon spelare som kan säga att jag hade inte en motgång. Utan det kommer ju alltid. Och det är ju det man får lägga till i att när man pratar om... Många pratar om talang och så här. Jag skulle säga att talang är ju liksom inte bara skicklighet. Många vill få ju att talang är en medfödd grej som man har automatiskt. Och det köper jag. Att man har skicklighet. Bolltalang, det vet jag själv att jag hade gåvan och blev född med. Som sagt, en typ av bollkänsla. Och jag tror att vilken sport jag än höll på med så var det väldigt enkelt. Jag spelade fotboll, var väldigt duktig i fotboll. Och om jag ska vara ärlig så tror jag inte det hade spelat någon roll för mig vad jag hade valt som idrottare. För jag har en naturlig liksom, förmåga.
Mm.
Och det ser jag faktiskt på mina barn också. Att de har en timing, en motorik som många inte har. Men det är ju en annan sak. För sen så måste du ha en talang mentalt. Och det är liksom det jag tycker man måste prata om också. För utan talangen mentalt och klara motgångar och förstå innebörden av vad allting liksom idrott håller på vad det är. Och att man ska, hur man ska hantera det och vad man ska göra, hur man ska... producera, hur man ska liksom kunna hantera allting är ju en stor del också. För jag kan säga att det säkerligen finns flera hundra spelare som är extremt talangfulla och håller på med idrott. Men som ramlar av i tonåren för att inte fått förståelse mentalt vad det är som krävs och vad man vill göra. Och det är ju en talang också då skulle jag vilja säga. Så att man inte bara hamnar på ja men han är så talangfull. Och liksom han bara talang. Men talang är ju fler saker än att bara vara skicklig och ha en bollkänsla skulle jag säga. Så där, den aspekten är väldigt viktig. Och då kommer vi tillbaka till att man får en motgång. Hur man hanterar den och hur man utvecklas av den. För alla människor som sagt har ju motgång även i livet. Och då är det ju hur man hanterar det. För att det går ju inte att vara felfri genom ett liv. Många kanske vill framstå så men det är inte så lätt att gå igenom ett liv felfritt. Så är det
vad nice hade varit om man hade gjort
det. Nej, men då lär man sig av saker och ting också. Hur man kan hantera vad som gick fel och så få en förståelse för det. Och jag tror att, som du säger där med Färjestad, det var viktigt för mig att få den. Jag blev utsatt till världens bästa 17-åring. Reportage i sporten och liksom rankade i Hockey News som nummer ett. Och man får läsa. Det blir en bekräftelse och det är häftigt. Och då, som du säger, det är en motorväg bara rakt fram tror man, men det är inte så lätt.
Nej.
Och framförallt för mig, jag var väldigt liten och tunn, hade inte fysiken som många andra hade och sen så började de ju tvivla på mig då när jag satt på bänken att han kommer aldrig komma till NHL, han är för tunn, han har inte fysiken, han har inte tagit plats i Färjestads A-lag och då blir det ändå mer morot så att jag ska visa dem alltså jag kommer inte ha några problem med det där. Jag ska dit. Och det var ju liksom så jag var. Så jag ska visa dem att jag ska vara bäst på plan. Liksom. Det var min morot. Så att, då stannade jag ju lite extra i Sverige. För jag kände att jag ska vara bäst i Sverige innan jag åker ut. För är jag inte bäst i Sverige, hur ska jag då kunna spela NHL, där de bästa spelarna är. Och det är tuffare hockey och det går fortare än vad det gör i Sverige. Så det var min liksom...
Det var ju moget.
Ja, men det var så jag kände i alla fall. Sen tror jag många är annorlunda. Men jag kände inte att jag fick ju kontraktsförslag då av Florida som man måste göra då. Man ger ju kontraktsförslag för att ha kvar rättigheterna. Mm. Men jag kände ju redan direkt då när jag fick mitt första kontraktsförslag av Florida att många säger så, ja men ta det. Jag tror många tänker att de tar det direkt idag också. Men tänkte så, varför ska jag ta det? För att jag är ju inte ens bäst i Sverige. Liksom, vad ska jag då göra där? Så resonerade jag. Men, och det är jag glad för idag. För det, då fick jag också känna att jag kunde prestera i hockey och spela A-landslaget och spela lite VM innan och sådär. Så det behövde jag.
Men det är väl inte en korrelation med att man måste vara bäst i Sverige för att lyckas i NHL. Det är väl många som har visat att det inte funkar, att det inte behöver vara så.
Ja, absolut. Så behöver det inte vara. Men jag kände det. Och framförallt eftersom jag har satt på bänken i så många år i Färjestad så kände jag att jag hade inte spelat tillräckligt mycket matcher. Hade inte fått den utveckling jag behövde. Och sen så vill ju många då att man ska åka över och få den utveckling där. Kanske spela farmaligan och sådär. Så utvecklas man eftersom. Men för min del så kände jag för min bästa känsla så var det okej, producera hemma, spela A-landslaget, känna på det och sen så vara förberedd och gå rakt in i NHL. För att jag hade inte en tanke på att jag skulle spela farmaligan. Och då, det var liksom aldrig aktuellt. Så då, det var så jag såg på det. Men jag tror att sen är det ju alltså väldigt individuellt det där. Och jag tror att så kanske inte alla kan tänka heller. Men ja, jag hoppas att kanske fler spelare kan ta efter det ibland också. För att har en viss spelstil så är det också väldigt, väldigt viktigt att du är superbra på en viss grej för att du ska ta plats i NHL. Och sen är det lätt att man åker över och tror att man klarar av det och gör inte det. Och då är det en tuff resa om man hamnar i farmaligan, för då ser man hur mycket hockeyspelare finns och hur mycket bra hockeyspelare finns som du liksom kanske inte egentligen är bättre ändå. Mm. Och då tror jag att det inte är många som klarar den här mentala motgången om den kommer där första gången. Mm. Som vi pratade om. Mm. När du får en motgång där och märker att oj, shit, jag kan inte liksom jämföra med honom eller honom. Han spelar farmaligan och då blir den här tuffa situationen att man kanske inte är förberedd på att man tror att man är bättre än man är egentligen. Mm. För hockey finns ju otroligt många bra spelare som inte får chansen heller.
Men jag tänker också att det här mentala, det är ju himla intressant, men jag tänker att det finns ju också ledare som inte alltid håller måttet. Alltså jag tänker, då var du 17, men även vuxna spelare. Och så är det en ledare som kanske väljer, och ni vet, ja men dåligt ledarskap. Mm. Det är ju, vet ju alla vad det är, alltså dålig kommunikation eller så här. Det är ju också himla tufft att förhålla sig till, och, eller hur? Ja. Även som vuxen?
Ja, absolut. Ja, alltså det är en typ av hierarki och var lite mer förut så också skulle jag säga. Och som jag tror att tränarna använde det också lite mer på den tiden. Att liksom, det fanns inte att du skulle bänka en 25-åring för en 18-åring. Nej. Idag ser det annorlunda ut idag. Men jag har ju fått varit med om det, kan man säga. Det var ju Pelle Bäckman då när jag kom till Färjestad. Jag älskade honom. Jag tyckte han var hård, rak och allt. Men han gillade säkerligen mig, det tror jag. Han såg väldigt mycket potential, men han tyckte inte för det laget han hade, det fanns ingen anledning att sätta in mig och spela.
Varför tog han dit dig då?
Jag vet inte hur det där funkar, det där kan inte jag svara på, men Håkan Lo var ju sportchef, han hade säkert sett saker och ville liksom att jag skulle komma dit, men jag tror inte samarbetet kanske var på samma sätt då heller, att det liksom fanns en röd tråd. Jag menar, vi tog dit Jonas Elofsson, Micke Holmqvist, Christian Uzelius, kanske de tre mest talangfulla hockeykillarna i den
som ska in
åldern,
på tre linjer.
Som ska in, alltså, ska gå in liksom. Och så hade Färjestad ett superlag med etablerade, ja men typ alla var typ 25 plus spelare. Så det gick inte ihop på något sätt, så skulle jag tro. För att de hade säkerligen fått användning av oss om vi hade fått rätt utveckling där. Det tror jag. Men så blev det inte, och det är så, man kan ju inte utstaka och veta exakt hur allting ser ut, men det var lärorikt. Per Bäckman var tuff, jag tyckte han var superbra coach, även fast inte jag fick den speltiden som jag ville ha, men så är det ju inte alltid att det går som man vill. Och sen kom Bo Kulon Lennartsson dit och tog över efter Per Bäckman, och då var det inte så att jag fick mer speltid, utan det var ju han då som tyckte att jag skulle bli utlånad och spela i Troja eller något sånt här lag föreslog han då kanske. Och ja, gå ner ett steg för att börja om. Liksom. Så att, han finns ju tyvärr inte kvar idag, men det var ju som sagt en tuff tid för mig då som hockeyspelare. Men jag ska säga att Färjestad vann ju 2 SM-guld som jag fick vara med om då. Mm. Så att det var ju ett fantastiskt lag vi hade. Och
säkert
var superkul.
Jättemycket att lära av dig, eller för dig.
Jättemycket av sådana spelare som var där. Som sagt, Jürgen Jönsson, Peter Nordström som jag bodde granne med. Mattias Johansson var ju där. Alltså det var alltså, Roger Johansson, Jarvis Sparsek, Sergej Fokin. Alltså det var ju sådana liksom kultspelare.
Du har koll på alla de här.
Du var inte, men alla, de flesta som lyssnar.
Ja, och väldigt lärorikt. Mm. Och bara träna med dem, hur det fungerade i omklädningsrummet. Och även då som jag tycker är ett problem idag. Att när man var på isen så var man tvungen att ha koll på sin omgivning. Kunna skydda sig. Och de spelarna verkligen ställde de kraven. Bland annat Sergej Fokin, han var ju som en björn. Så om du blev tacklad av honom så blev du ju mosad. Nu var han ju så snäll så att han skrek ju på alla spelare när han kom in i
närkampen.
För att vana på träningar. Han gjorde även det ibland på match. Men blev han frustrerad ibland, då kunde han ju skicka någon över sargen. Liksom. Så stark var han. Så det var väldigt lärorikt att få liksom...
Skrek han så här?
Ja, liksom. Men han gjorde något så här, tjoho, nu kommer jag. Liksom. Så det var han gjorde liksom så här, tjo, så att man skulle höra. Och var beredd. Och det var rätt häftigt. Så det var, han var alltså supersnäll, härlig människa och bra på isen såklart också. Men just sådana saker har man ju med sig vidare i sin karriär. Absolut. Men,
jag kommer att tänka på, det var en kille när min äldsta son spelade i den här GIK-kuppen. Då var det en kille som hette Liljendal. Han spelar ju hockey fortfarande. Han hade tacklingsförbud för att han var så stark. Mm. Alltså, de var ju hur gammal?
Alltså av sitt, man är U14 tror jag.
Ja.
Av sin egen, alltså var ja,
han fick
egna
inte
laget som sa att du får inte tacklas.
Ja, han fick inte tacklas. Nej, liksom.
Ja.
Ja, intressant.
Ja.
Ja, men hörru, eller Mange, hade du något med där med? Men om du skulle ge någon bild av hockeyn då, hur den har förflyttat sig, baserat på dina erfarenheter och kunskap, vad skulle det vara för, eller liksom kanske mer, vilka spaningar har du då? Att du...
Ja, alltså det finns ju väldigt mycket. Jag har ju liksom, när jag la mig i hockeyn så det är tufft. Jag hade ju problem med min höft så jag la av kanske några år tidigare än jag hade trott.
Hur gammal var du då?
34. Och då var det också lockout här i Sverige. Så då fick jag ju möjligheten att tillbringa det med AIK. Jag hade rehab fram till jul och nyår som jag skulle ha för jag efter opererat min höft. Och då hade jag ingen stress med tanke på att det var lockout i NHL. Och jag hade faktiskt ett 2-årskontrakt klart med en klubb i NHL efter det. Och då såg jag det som perfekt att spela i Sverige och komma tillbaka efter skadan. Men jag kände ju inte riktigt att det kändes bra i min kropp. Så det blev bara 4 matcher med AIK. Och det var väl lite, jag kände mig skyldig att jag skulle spela några matcher för att de hade hjälpt mig, att jag fick kontrakt med dem under tiden, få hjälp med rehab och komma tillbaka och allt det där. Men jag kände redan från dag ett att det här kommer inte gå. Man har ju en viss känsla hur kroppen ska kännas när du spelar hockey. Och ett högsta kravet ställer man sig på sig själv. Och jag var tvungen att fundera på när jag skulle svänga höger eller vänster för att jag tyckte att det var jobbigare att svänga vänster och jag fick inte liksom det översteget som jag normalt kunde liksom trampa till min skridskoåkning. Så jag höll på liksom att fundera på det när jag åkte och det går inte att spela hockey då. Mm. Det liksom funkar inte från vad jag är van vid. Så jag tyckte att jag liksom, det drog ner allting. Och då blev det inte kul helt plötsligt när man får kämpa med att åka åt olika håll och svänga på det sätt för att behålla farten och så. Och mycket slit efter träningen, efter matcher och svårt att liksom få rörligheten i benet som jag vill och så. Så det var bara 4 matcher. Så jag lade av då 2012. Och då blev jag ju väldigt anti-hockey såklart. Jag släppte min hockeytrunk, jag lämnade bara den och gick därifrån. För jag avbröt ju mitt i en match mot Skellefteå hemma på Hovet, kommer jag ihåg. Så var jag liksom bara frustrerad. För det är en lång karriär som man har gjort varje dag. Och sen var det bara slut. Så då ville jag ju liksom inte titta på hockey på några år. Men nu har ju åren gått och nu blir jag ju mer och mer intresserad igen. Och jag känner att jag liksom ser saker som kan störa mig ibland. Och det tycker jag har förändrats.
För, som vadå?
Nej, men just för när jag spelade kom till NHL till exempel då, 2001, så var det ju innan första lockouten där. Och då var det ju 3 år med en ishockey som var väldigt fysisk, väldigt ful, väldigt annorlunda. Man hade ju slagskämpare på ett annat sätt. Liksom fjärdekedjan bestod sig av råskinn som skulle skrämma motståndarna och skydda spelare. Vilket inte jag tyckte var något fel, men man ska ju veta att liksom på isen då så blundade ju domarna när man åkte förbi liksom en spelare och man fick en crosschecking i nacken eller en armbåge i ansiktet. Och det var ju liksom lite så det var då. Det var fasthållningar och hakningar. Jag minns att jag åkte liksom från mittzon och hade liksom en motspelares liksom klubba i midjan hela vägen och jag kom ingenstans. Jag var liksom, men det var utvisning med domar. Liksom, han brydde sig inte och jag hade inte pucken, ingenting. Det var liksom så här, det var så det var. Så det var bara att anpassa sig. Men framförallt just det här med att det var liksom tacklingar flera sekunder efter man hade slagit iväg pucken och ja, men interference liksom, när du inte hade pucken, du fick en tackling på mittzon fast du inte var nära pucken och så man måste förstå att det var en helt annan nivå på hockey, så det gällde att ha en helt annan skicklighet och smartness för att klara sig, och jag hade ju inte heller kanske fysiken för att vinna alla närkamper, utan jag försökte ju på smartness och kvickhet och skicklighet hantera det spelet, och vilket jag klarade, vilket jag är ju stolt över såklart, men det var ju tuffa år där, såklart. Men efter det, 2004-2005 som var lockout här då, vilket var fantastisk liga här då i Sverige för övrigt, där alla de bästa spelarna var, ja, det var ju elitserien, vad säger de, bästa säsongen genom tiderna i elitserien, och vilket var jättekul för svensk publik också, och svensk hockey. Men sen tillbaka då till NHL efter den här lockouten, så förändrades då med klubborna. Det var ju nolltolerans att man inte fick haka, crosschecka och bort med interference och allt sånt här. Och då blev det ju en bättre ishockey kanske. Då började det gå lite fortare och så. Fortfarande är det ju tufft i NHL såklart. Men du får ju inte använda klubborna på samma sätt. Så det gynnar ju mer offensiva spelare helt klart. Och det har ju blivit liksom ännu mer så att domarna är ganska strikta med klubbor och så. Och det har ju liksom förändrat ishockeyn, för att det är mycket mer anpassat för europeer att komma över. Vilket är bra, för europeiska spelare har ju liksom skickligheten att spela i NHL också. Det tyckte de inte då. Det var ju liksom Börje då bland annat som banade väg för europeer. Men det jag skulle säga, det som har hänt nu då i svensk hockey tycker jag, som är ett problem, är att det påskyndas så mycket från föräldrar, agenter och spelarna själva, att man liksom ska vara bra så tidigt. Redan i 18 års ålder så tror de att man måste vara färdig som hockeyspelare och redan gå in i NHL. Och jag tror att det är en farlig väg att gå för unga spelare och även för svensk hockey. För det blir så mycket fokus på fysik. Och fysiken är jätteviktigt. Jag liksom missförstår mig inte. Utan det är bara det att det är ju inte så att fysiken ska avgöra vilka spelare som ska vara på isen i långa loppet. För att den är ju individuell också. Genetiskt så kan ju inte alla vara färdiga fysiskt som 18-åring. Men alla förväntar sig att man har krav på att du måste klara det här. Du måste göra det här fystestet. Du måste springa på det Cooper-testet. Du måste klara det här för att du liksom ska vara på isen. Och det funkar inte så. För att det tar ju bort en del av en smartness och spelförståelse som spelar och utvecklas i sin takt. För idag ser jag spelare som har superfina fysvärden och jättesnabba. Men de kan inte hantera tempot som de själv har satt upp. Och de kan inte skyddas ut på isen. Och det är absolut det viktigaste när du går ut på en hockeyplan. Är att man kan hantera omgivningen. Ta hand om sig själv. Och veta farorna som finns i att det är en fysisk sport. Dels så måste man ju kunna ge ut då, tacklingar till exempel. Kanske inte alla gör. Jag gjorde inte det så ofta bland annat. Men man måste kunna skydda sig från tacklingar. Och situationer som uppstår. Hockey är en otrolig sport och snabb sport. Och man måste ju spela ishockey med ryggmärgen. Att det går inte att tänka där ute, utan det ska komma automatiskt. Du liksom bara klickar, du tar initiativ. Och där tycker jag att jag ser en svaghet idag på många spelare. Att man förväntar sig att man har fri is där ute. Och jag tror att många utbildas med att lära sig skills på olika sätt, men inte förstå matchsituationer och att det är faror runt liksom nack, nacken eller bakom ryggen, och att det går fort och det kommer spelare som du inte kan ta för givet på att de ska låta dig vara. Och där måste vi utbilda svenska spelare mycket bättre, och det handlar ju om tränare, liksom sportchefer och även egna spelare själva, att man förstår att det inte liksom, det finns så många aspekter. Man måste utveckla sin mognad och spelförståelse mer än att man ska bara träna fysik och snabbhet och olika typer av skills. Det får komma och ta sin takt, men man måste vara på is mycket och förstå farorna där ute för att liksom, ja, utveckla sig i sin takt. Så det är svårt att bara säga exakt, men det är liksom det handlar om, att man, jag tycker att det påskyndas för mycket, och det är många spelare som inte har den kunskapen idag på isen. Det ser väldigt, väldigt bra ut när de är 17-18, men det kommer bli tuffare när det blir 20 och 21 om du inte kan skydda dig på isen.
Jag tänker, det är ju inte spelarnas fel det där. Det är ju alla omkring, ledare och, som du säger, ledare, sportchefer och eller tränare.
Ja, men man måste få in den förståelsen. Liksom, det är idag så ser vi ju matchstraff var och varannan dag. Och det är liksom påpekas som saker och ting. Och domarna gör ju sin bedömning och sen så ska man analysera. Men det är som vi pratade om lite om innan. Om man går ut på gatan och går in i en lyktstolpe så träffar ju alltid... Man träffar i huvudet, eller liksom det är en konstig smäll för att du inte är beredd, för du går och tittar ner i din telefon eller på marken. Och det är lite så på hockeyplanen också. Alla smällar som du inte är beredd på kommer ju på något sätt ta illa på huvudet. Eller att huvudet får en konstig liksom smäll eller vad ska man säga, riktning eller någonting för att du inte är beredd. Och det är ju det som är ett problem idag. Och det är ju liksom spelare som kan bli skadade för resten av livet. Och få men för livet. För att hockey är en sån idrott. Det är liksom, det är mycket fysik, det går fort. Du har skydd, absolut. Men du kan också få hjärnskador för resten av ditt liv om du inte är beredd. Och därför måste vi ställa högre krav på de sakerna. Domarna gör ju sitt. Men det är också ett ansvar som spelare att kunna skydda sig. Och förstå att ibland kan jag inte slå den här passningen som jag vill göra nu. För att jag har en spelare som kan komma från döda vinkeln. Då behöver jag liksom, okej, jag får vänta, ta tacklingen och sen göra det till en närkamp istället och liksom vinna den senare tillfälle. Eller bara skicka iväg pucken, ta smällen och slå den här passningen nästa gång. Eller liksom, alltså man kan göra det på olika sätt. Man kan även göra en bortvändning och liksom undvika saker. Kanske låsa fast pucken mellan skridskorna och spänn kroppen och vara beredd för att det kommer en tackling. Idag tycker jag att många spelare även förväntar sig att liksom, jag slår den här passningen, nu kommer den där att tackla mig så vann 2 minuter eller matcha för att jag är inte beredd. Lite så ser det ut som ibland. Att man nästan har tagit, försöker få det till en fördel. Och då tycker jag att man har kommit väldigt fel på det. Att man liksom inte har respekt för vad ishockey är riktigt. Så det tror jag, och det som du säger, det är sportchefer och tränare också som måste ta det ansvaret. Och inte, är en spelare inte färdig för det här så ska man inte spela heller. Det måste bli högre krav på det, tycker jag.
Men jag tänker på, du är själv förälder till då Stella och Nova. Och om vi tar Stella då som spelar seniorhandboll. Alltså när hon började, eller innan hon, kan man säga, slog igenom, var det så här, ja, det är klart att Huselius dotter ska bli uttagen, eller alltså var det lite så där, jag tänker på det här du säger med avundsjuka och alltså.
Ja, men jag har ju sett båda de där sidorna. Jag förstår ju lite hur det är och hur det kan vara. Det var absolut inte ens tanke att båda mina döttrar skulle spela handboll. Som sagt, vi flyttade ju hem från USA. Stella var 8 år och Nova var 5 när vi kom hem. Och så skulle hon börja i skolan. Och då var det naturligt då att börja i skolan 1 år äldre. Och Stella då började i skolan i Tyresö. Vi flyttade hem till Tyresö. Och hade ju klasskamrater som spelade handboll. Och så liksom, ja, men kan du inte komma med på en handbollsträning? Liksom? För vi tänkte att vi ska sätta in en lite aktiviteter som får träffa folk. Och så... Ja, höll hon på med tennis och lite handboll och ridning och så var det av en slump liksom. Så på den vägen är det. Och då såg jag ju direkt att hon hade en liksom naturlig talang för att alla klara alla moment väldigt tidigt trots att hon aldrig spelade handboll. Och sen så var det ju lite så för lilla syrran. Hon satt ju bara och tittade på varje träning med en boll så här och väntade och satt och studsade. Så här, när får jag börja spela handboll då? Liksom. Så hon ville liksom, hade det intresset direkt också. Och ja. Satt och tittade och ville följa med när jag körde stället till träningen. Liksom, och så ville vara med, men hon fick inte riktigt börja då. Hon började några år senare. Men så på den vägen vart det ju liksom naturligt. Det var ridning, det var handboll och det var, och sen så kände väl hon själv att liksom, ja, jag vill fortsätta med det här. Hon var duktig på det. Är man duktig på något så får man en bekräftelse och man vill fortsätta med något, så brukar det vara så. Men sen ser man ju då det här som är lite jobbigt i dagens idrottssamhälle. Stella då var ett år yngre, spelade i Tyresö och sen så bytte vi till Skuru. Hon spelade med 03 då och 04. Men hon var väldigt framstående, såklart. Liksom på det, och det är jobbigt att hantera.
Men när du säger jobbigt, menar du för dig som förälder? Ja, för jag tänker, för vi kan prata om det här, ja, med underåriga.
Det är det här som är liksom, det är liksom inte alltid accepterat att man får vara duktig som barn heller alltid. Utan man ska liksom tryckas ner av att
hållas tillbaka
och ja, men hon ska inte spela så mycket för då syns hon för mycket. Och, alltså det är lite sådär att det blir liksom, när man delar ut matchens bästa spelare så ger man det inte till Stella. För hon gjorde 10 mål och det var för mycket liksom, så vi ger det hon som gjorde 3. Och där har liksom, jag tror inte att folk, jag tror inte att folk förstår att de vill göra andra barn en tjänst. Som inte är så duktiga. Men jag tror inte de förstår att de trycker ner barn som är duktiga. För att vad ska en tjej som går ut och älskar att spela handboll och tycker det är kul och gör en jättebra match förstå när hon inte får ett pris då, om hon kanske själv tycker att jag var jätteduktig. Det handlar inte om att du alltid gör 10 mål och är bäst, utan det kan vara andra som gör bäst. Men jag menar, jag ser ett mönster i att det liksom, vi ska ta bort allt det här och framhäva andra hela tiden. Man trycker ner de som
allt
kanske
ska boxa
har...
Sin,
ja, men lite så. Ska det är också samma. Farligt att samtidigt som vi ska lyfta andra, man kan skilja på att lyfta andra alla människor som personer. Men på prestera på idrottsplan måste man ju förstå att då kan man faktiskt lyfta det. Att man är duktig på någonting, det är helt okej. Okay. Man behöver inte trycka ner de andra för det. Men här ska vi trycka ner någon som är duktig och du är inte värd att få ett pris. Så vad ska en förstås för en ung tjej då? Liksom göra för att få sin bekräftelse som är duktig. Så det här har jag funderat jättemycket på och jag märkte det flera gånger att jag ser ett mönster i att föräldrar och som ska, de klarar inte av det här alltid. Och
men det, hur var det för dig då som förälder att stå på läktaren?
Det är väl det jag har hjälpt mina barn med och förklara att det kommer alltid vara orättvisor och avundsjuka och man måste förstå att
förhålla sig till
att liksom folk kommer alltid ha åsikter och det känns nästan som folk idag mår bra av att andra människor misslyckas. Det är lite så det funkar. Mm. Att man liksom framhäver andra saker och njuter av att det går dåligt för folk istället för att uppmuntra att det är helt okej att vara duktig. Och jag menar, alla människor har ju sin grej och hittar ofta sin styrka i livet, vad det blir liksom, om du är idrottare eller som sagt advokat, läkare eller barnmorska eller vad det nu kan vara. Men alla kan inte vara bra på allt. Men jag tycker att det är viktigt att man förstår allvaret med när man håller på med barn och ungdomar inom idrott. Att det måste vara okej att man får vara duktig. Man behöver inte hålla tillbaka det. Men det viktiga är att man ser alla som personer. Och alla tycker oftast att det är kul med idrott. Även om någon är bättre och är sämre. Om alla blir sedda på det sättet. Och sen kan man ställa olika krav. Men jag måste också, det här med att vi ska ta bort bästa spelare i tv-pucken och bästa, vad sänder det för signaler? Att man inte får vara bra. Att man inte, liksom, det är helt fel väg att gå tycker jag. För att du måste få liksom premieras med att du är duktig. Och andra måste kunna hantera att någon annan får ett pris för att den är duktig.
För hur ska och vara? Den som är duktig måste kunna hantera att man är bra och får den här bekräftelsen och uppmärksamheten.
Precis.
För det vet jag ändå var en av anledningarna till att man tog bort det, just att det är lite, att finns de som fick priser som tyckte att det var jobbigt, men ska du samtidigt jobba som det här, du vill ju fortfarande vara bäst.
Ja,
och
ja.
Det kommer att vara ett jäkla tryck på dig om du lyckas att vara det sen, ja. Även i en framtid.
Ja.
Så är ju det någonting att hantera och träna på. Ja, det är ju inte alla som får träna på det. Så
nej.
Det är liksom...
nej, men precis. Men det är ju samma när man går i skolan, så är det ju så här, du får betyg i gymnasiet och sen så ska du komma in vidare, liksom plugga vidare, går man in på universitet eller någonting, då kommer ju inte alla in. Det är så här, ja, men jag hade sämst betyg, får jag också komma in här? Mm. Nej, det får
jag är snäll.
Ja, jag är snäll. Men det, och så är det lite på idrottsplan. Och ett problem är så här, att om det är någon som är så här duktig, bara, nej, men nu ska Kalle spela. För att han har inte fått spela någonting. Och det är helt rätt till en viss ålder. Men när du börjar komma upp i 15, 16, 17 års ålder, då måste det ju ställas krav på vad man ska göra på idrottsplan. Kontra från hur man är som person. Det är inte fel på personen, men man måste ju förstå att det blir ju typ av liksom krav och uttagning även i idrotten. Och det måste vara okej att det får premieras, att man är duktig, att det blir uttagningar och så. Att det blir tävling.
För det får ju inte vara fult att vilja vinna.
Och det är samma, för det är ju så i skolan. Det är ju liksom, i skolan ska du få betyg. De ger betyg för om man får A eller inte. Alltså, jag sitter ju inte och har fel på alla prov och så får jag ett A. Det är liksom, det är så. Lärarna bryr sig inte lika mycket om mig, om jag skiter i alla lektioner och inte bryr mig om att få bra betyg och klara utbildningsplanen. Men vidare i arbetslivet, då har man ju tagit sitt val, men då kan ju inte alla heller komma in på juristlinjen. Men lite så är det som att de tycker att idrotten ska vara. Det verkar som att liksom alla ska buntas ner till en bok. Alla ska vara likadana. Ingen får sticka ut. Och sen så ska vi liksom säga, sen är alla 17. Ja, men då slutar ju alla. Men då har de ju buntat in de som vill liksom kanske ta idrotten vidare. Jag tycker att man måste förstå att det är okej att ha idrott som yrke också. Att man ser det att liksom det är en väg att gå för en del. Och det var min väg. Det var det enda jag ville göra. Sen är det ju så att det är en utbildningsfas att hålla på med idrott. Lära sig hantera människor i grupp. Vara tillsammans och förstå liksom direktiv. Och utvecklas och träffa kompisar. Men som jag säger, det är inte så att alla blir idrottare för det.
Men hur tycker du om det, du tar det till ditt föräldraskap då? Vad känner du att du har gjort? Eftersom vi vet, som Karin sa tidigare, så att, eller det kanske var utanför inspelningen, det vet jag inte, men att Stella också har nämnt tidigare att du har betytt mycket för henne i stöttande, att du har ställt upp och gjort mycket. Ja. Så här, vad konkret är det, känner du?
Nej, men, att här jag ja, men dels tror jag väl att jag flyttade ner till Göteborg och att jag har valde att göra det för att hon skulle gå den idrottslinjen hon ville göra. Det är klart att det hade varit tufft att flytta ner som 15-åring. Och då kände jag att jag ville göra det. Men sen så är det väl också att man liksom pushar på rätt saker. Och jag tycker också att det är ganska lärorikt att få vara med runt omkring. Och sen så har jag också kunnat liksom ha en förståelse för att jag har hållit på med idrott hela mitt liv. Och jag tror de har ju suttit på läktaren och sett mig spela. Det var naturligt för dem att komma in i omklädningsrummet efter matchen och sett den här grejen. Och sett att man spelar inför 20 000 liksom på läktarna och säkerligen sett att wow, det här vill jag också göra. Mm. Fast på ett annat sätt då, i deras liv. Eller, det kan jag tänka mig. Och sen tar ju livet dit de vill göra. Det är inte jag som styr det, utan det är ju deras förmågor. Men jag tror att det blir en acceptans med att det är naturligt att se att man kan vara idrottare. Det tror jag har hjälpt dem. Mm. Men sen tror jag också det här att när det är matcher och de har gjort en bra match till exempel, att förklara ibland om saker och ting, att även när de kanske inte tycker att de har gjort deras bästa match, så har de kanske gjort många mål eller någonting ändå. Och då har jag kunnat förklara att ja, fast idag var det ju inte så liksom som du brukar vara. Och, ja, men jag gjorde 5 mål. Ja, fast det är inte alltid målen i det. Liksom. Du beror på hur man har hur man har hanterat matchen. Kroppsspråk, hur man agerar i situationer. Och det är någonting som jag har pushat väldigt mycket på, att man är en bra lagspelare och att man har olika kvaliteter. Och Stella är ju, har ju alltid varit liksom, hon har ju en otrolig snabbhet och spänst och liksom en naturlig förmåga på liksom rytmik och så, medan Nova är ett bollgeni, en smart spelsmart, liksom, de har lite olika kvaliteter men även väldigt, väldigt bra kvaliteter. Och då är det så här att man gör sina andra lagkamrater bättre och att man har energi för andra och liksom bidrar med saker som liksom, även om man inte behöver. Mm. Men att förstå vad det innebär att man håller på och spelar en lagidrott.
Mm. För att, det är nyttigt,
ja, men det är liksom de här grejerna tror jag. Alltså, det är inte alltid så att man ska förstå jag var bäst på plan. Det är inte det jag är ute efter, utan det är ute efter att man ska vinna som lag. Men även att man kan göra saker i det tysta. Mm. Alltså liksom man förstår hur om man spelar fram till en lagkamrat som gör mål, att man är lika glad för den. det är liksom en stor del av att ge energi och tillhöra ett lag. Och det har jag, om jag ser på mina båda döttrar, så är det någonting som jag ser i dem som de har fått med sig. Mm. Att förstå att liksom, det är nästan roligare än andra gör mål. Mm. Och den känslan som förälder är jättehärlig. Och där tror jag också att det liksom är ett problem när man sitter på läktaren som man har gjort nu och tittar på sina barn och andra barn och man hejar på barnens lag. Att föräldrar är ju inte glada längre. Det handlar ju bara om sina egna barn. Nej. Och det är ju det som att det känns som att föräldrarna lever ut liksom så mycket att deras barn ska lyckas i idrott så att det blir en annan typ av mentalitet på läktaren, runt lagen och allting. Det är så mycket avundsjuka istället för att liksom ge alla förutsättningar. Låt dem ha kul att spela, men kanske pusha barnen till att gör det här och ha kul, men ni föräldrar måste ju lugna ner och sitta på läktaren. Sen kan man ju ställa krav på sina barn, men man behöver ju inte liksom rikta avundsjuka mot andra för att det är svårt, liksom inte man kan hantera att andra barn är bättre eller inte. För alla är ju lika bra som personer. Det är det jag fortfarande kommer tillbaka till, för att det är liksom, idrott är en så stor del. Det är en hobby för många människor och folk betalar pengar för att gå på idrott. Men det är också viktigt att rätt idrottare kommer fram. Alltså det är ingen som tänker på det. Alltså det är ju jätteviktigt till exempel ishockey. Det är rätt spelare som ska komma fram och kunna liksom vara på den scenen. Det är jätteviktigt att du kan hantera det. Vi ska inte försöka pusha dit barn som inte ska vara där och inte vill hålla på med det. För det kommer ju inte fungera bra. Samma då i arbetslivet. Vi ska inte trycka in någon som blir läkare som inte ska vara där och vill inte vara där och kommer dit på fel premisser. Som inte kan hantera en stressig situation under operation. För då går det ju fel. Mm. Det är samma med idrotten. Att det ska vara de rätta personerna som klarar av alla moment, stressen och allting och kan hantera och bli idrottare.
Och den är ju svår.
Det är jättesvår. Det är men man måste ju också förstå det som förälder. Liksom att, om man börjar med liksom barnen och idrott, sen så vet man inte vilka som blir framgångsrika och inte. Men det gäller att pusha alla på rätt sätt så att det liksom blir rätt pyramid. Att rätt spelare som hamnar där. Mm. För att annars så kommer det ändå visa sig om ens barn inte var menade att göra det kommer de inte hamna där. Men det gäller att om man inte hamnar där så att det blir fel och missöden att man inte kan hantera det. Som till exempel ishockey. Att man liksom inte får hjärnskakningar för resten av sitt liv och problem med en för livet. Om man inte var mogen då. För det är jättemånga som kanske har en fysik och superduktiga som pratar om, men de är inte förberedda för spelet, med förståelsen för spelet, med liksom allt vad det innebär. Och pushar man då vissa, då kommer de hamna där och så blir det så att man hamnar för långt fram för tidigt. Och psykisk ohälsa kanske senare, eller att man blir skadad och får lägga av och så inte kan jobba överhuvudtaget. Så det är liksom, finns så många aspekter med att liksom rätt människor ska hamna på rätt plats i liksom näringskedjan som i djurriket. Liksom. Mm. Det är liksom, det funkar ju i en cirkel.
Ja, det är ett ekosystem.
Och det måste man ju förstå i samhället också. Det är ett ekosystem. Man måste ju förstå att vissa är anpassade för att göra vissa grejer. Och där har ju jättemånga föräldrar ansvar som leder idrottsrörelser.
Men har du tagit något ansvar så här mot andra föräldrar och sagt så här, men hörru, om du bara taggar ner lite nu och så gläds du med det här laget? Ja, men, skulle du kunna våga?
Ja, men jag har tagit några smällar och jag har fått mycket skit själv också. Och jag har fått också. Jag har haft tuffa grejer som jag har fått gå igenom. Bland annat när man är offentlig och medier, när jag hade en tuff separation och hur folk kan tro och tycka saker. Och det blir lätt fel. Och jag förstår mitt svar såklart. Men jag tycker att det är liksom folk inte riktigt förstår i att det finns så mycket mer. Och liksom som man kan hantera och prata om och göra saker bättre. Men alla måste ju ta sitt ansvar. Det är ju liksom, det funkar ju inte, men det är liksom föräldragrupp till exempel. Om man har barn så måste man ha föräldramöte direkt från början. Med tränarna och allting. Sånt tycker jag är jätteviktigt. Redan från början alla föräldrar pratar och går liksom nästan. Barnen skriver ju ofta så här, vi ska ha de här reglerna i lag. Men det är precis lika viktigt att föräldramötet är och man skriver regler och alla skriver under alla föräldrar. Så här funkar det. Okej, vi alla vill att barnen ska vara här. Men vi kan inte hålla på och säga hit och dit och dit. Och den föräldern ska ringa till tränaren. För nu fick inte mitt barn spela. Det blir bara en typ av stress och problem för alla. Då, till och med barn kan inte vara kompis med varandra. För nej, du kan inte vara kompis med han. För att du spelar inte med.
Alltså,
det är,
alltså
det, man ser det, helt, det är en soppa. Mm. Och det är liksom där det är liksom någonstans blir fel. Och det är inget konstigt att barn till tidigare idrottare, liksom, som man ser, det är många som har söner eller döttrar som blir idrottare också. Men det är också för att det där lugnet finns, för man inte behöver pusha på fel saker. Utan det blir naturligt för barnen att göra en sak och de har sett upp till sina föräldrar, kanske som de gör, som alla barn gör till sina föräldrar. Men det blir också ett lugn av att det är naturligt att hålla på med idrott. Och man behöver liksom inte pusha fram någonting som inte finns. Och man behöver inte bråka med andra föräldrar eller ringa till tränaren för att se eller så. För man vet liksom hur det går. Det är så här, alla barn kommer ju göra det de ska. Om du bara pushar, ibland får man ju säga, nu, du kan inte skita i träningen. För så kommer ju alla tonåringar vilja göra. Liksom, ja, men jag vill gå på någon, träffa någon tjej eller tvärtom träffa någon kille eller någonting, eller någon kompis och så. Så måste man ibland pusha, hörru, du tillhör ett lag, du kan inte skita i träningen. Tänk om alla gör det den dagen du står och ska gå och träna.
Mm.
Liksom, sådana saker kan man prata om och förstå ansvaret med att man tillhör ett lag. Mm. Och det gör ju också att det viktigaste, tycker jag, när man har ansvar för ett lag, det är att de som går och tränar, de ska spela, absolut. Och sen så blir det ju på skicklighet och allting. Men om man inte kommer och tränar så ska man ju inte få spela. För det är ett ansvar. Det är ett ansvar man har som förälder också. Om inte barnet vill gå och träna, då betalar ju en avgift för att tillhöra ett lag. Då är det så här, nej, men då kanske vi ska göra något annat. Vill du sluta med den här idrotten och börja på något annat? Det tycker jag är viktigare att förklara saker och ting. För man har ett ansvar att gå och träna. För är det 15 stycken spelare i ett lag och så kommer 4 stycken, då stoppar ju utbildning för alla. Alla lägger ju tid. Men är du sjuk så ska du ju klara för det hemma. Men är inte så, jag börjar ju hålla på med annat. Då måste man ju ställa högre krav. Och det är som är allt. Jag tycker att det finns så många saker man kan
det,
liksom...
Det är lite självreglerande,
ja,
också.
Ja, absolut.
Eller hur?
Men det, det måste ju liksom... Och det är de små sakerna som ställer kraven på olika sätt. Och det är så högst upp i SHL nu också. Det är samma där. Man måste ju, en sportchef kan ju inte sätta en spelare på isen om man inte är redo att skydda sig. Även fast han är duktig på annat. Det är ju liksom, man måste ju, de här kraven måste ju komma in på ett annat sätt i samhället. Ja, det, jag tycker det är jätteviktigt alltså.
Mm.
Ja, nu vart det,
ja,
mycket babblande.
Ja, det är mycket, ja, det blir mycket in i in på någon del utan. Ja, men så är det. Det är lätt att man fladdrar iväg lite grann, ja, men kommer in på många olika delar.
Ja.
Men om man sammanfattar det där lite, då skulle man kunna säga att det du anser viktigt där är pedagogiken. Från ledare, alltså som då kanske är liksom inte utbildade, som är föräldrar, alltså föräldrar i,
ja,
alltså i
för,
låg ålder
för
kan man säga.
Ung ålder, även där är, ja, viktigt.
Och sen det här att man inte behöver stressa, liksom, man behöver inte vara, se sig som att man ska vara färdig spelare liksom i en ung ålder, utan att man har tålamodet att,
absolut,
förstå att man utvecklas.
Ja, och inte jämföra sig med andra, för att den killen är där framme och spelar ett A-lag i den klubben, då måste jag också göra det, för jag är också ett prospekt och är draftad av en äldre klubb. Det funkar ju liksom inte, man kan inte jämföra, för alla har ju olika liksom styrkor och svagheter.
Ja.
En del har ju genetik för att vara längre fram fysiskt tidigare än andra.
Ja.
Men man måste förstå att liksom det bästa för, måste man titta på individen liksom, även om 4 andra spelare är längre fram. Jag bara tillbaka lite snabbt. Jag var ju i Hammarby. Det var ju en fantastisk plantskola när jag var ung. Jag fick ju gå ner och spela med 79 och 80. Jag är ju född 78. Bara för att ibland för att visa dem min skicklighet. Men även för att jag skulle få skicklighet och självförtroende och liksom lyckas med saker som jag kunde. Men jag inte. Sen spelade jag ju med 74 till och med. Det är ju otroligt. Det var ju, de var ju helt annan fysik och allting. 75-er. Och då var jag med för att lära mig en viss sak. Men jag kunde ju inte göra det jag kunde då heller. Det gick ju för fort för mig då.
Mm.
Men de tyckte att jag skulle vara uppe och känna på. Och liksom få den erfarenheten. Och det är det jag menar. Man måste våga göra lite olika saker. Sen spelar jag ju med då 2 yngre. Dels för att lära de där 80-erna. Och se hur man kunde göra saker och ting. För att vara lärig för dem. Men även då för mig att lyckas med varenda sak jag gjorde. Varenda dragning, varenda skott. Och, och det är ganska häftigt att gå tillbaka. Jag tror inte att...
Det är ganska ovanligt. Tror
ovanligt. Att det, ja. Och idag skulle liksom nästan inte föräldrar acceptera. Nej, han kan inte gå ner och träna med 80-erna.
Framförallt inte åt det hållet.
Nej, liksom för att liksom... Varför det?
Ja,
men man måste
då
förstå att det finns så mycket aspekter. Och sen som tillbaka till hockeyn kan jag ju säga att det finns många saker man kan göra som tränare om man har många duktiga spelare i ett lag. Och kanske några som inte har kommit så långt. Till exempel fick jag göra när jag var lite för dominant som ung i Hammarby. Så satte min tränare mig på backen för att jag skulle utbilda mig där och kunna göra saker och spela back. Och så fick jag inte göra mål ibland, vilket var jättelärorikt. Nu kanske, det här pratar om en ung ålder, alltså kanske inte 17-18 utan när man var 13-14. Mm. För att liksom förstå andra sidor av spelet och utveckla andra saker. Med att jag, okej, okay, då måste jag hitta en lösning att spela fram till mina kompisar. Och sen så ibland så min tränare till och med att jag var tvungen att göra mål med backen. Jag tror inte det är många som tänker på sådana saker, hur man kan utveckla saker, spelare som ställer högre krav på så man kommer längre fram och har kanske en högre förmåga just då än andra i laget. Att man kan göra det i smyg utan att alla andra i laget ska veta det. Så om en tränare säger till mig att nu får du bara göra mål med backen. Mm. Ja, då satte ju det högre krav på mig att jag måste ju lösa den situationen. Mm. Medan då Kalle, min kedjekamrat, kanske inte visste ens att jag hade det kravet. Då kanske han hade andra krav att han ska tänka på att utveckla sig. Mm. Och sen så var det ju liksom, det finns så mycket som ungdomstränare också att man kan lära sig. Till exempel då att man kan träna på att skydda sig. Och nu tacklar man ju inte i jätteung ålder. Men det är såna här saker som jag tycker att man kanske måste utanför boxen förstå och lära sig.
Se på individnivå. Lite.
Ja, och då kan man ge alla ungar i ett lag bekräftelse på olika sätt. De blir sedda och man kan ställa högre krav på vissa som har kommit längre. Och så kan man ställa krav på de som inte har kommit lika långt fast på andra sätt. Och då får man ihop den här utvecklingen ihop. Alla tycker det är kul och alla blir sedda och alla utvecklas sin takt. Och då kanske det är Kalle då som inte var färdig för vissa grejer. Men han får sin tid att utveckla sina små saker. Men även jag då fick mina saker. Så att jag fick mina krav och fick utveckling under tiden. Fast jag och Kalle spelar ihop. Om du förstår vad jag menar. Mm. För annars är det ju svårt att jag och Kalle spelar ihop om jag är mycket längre fram. Mm. Men då kan man göra det på olika sätt. Att det blir utvecklande och bra för alla.
Mm.
Och det tror jag man kan ta med sig ganska långt upp.
Mm. Och sen tänker jag på, jag fortsätter på den här, jag hade tre grejer. Det var den tredje grejen som du nämnde där som jag tycker var bra. Det är det här din föräldraroll. Att du ibland då kunde liksom zooma ut prestationen. Alltså om din dotter har gjort 10 mål. Mm. Det kanske man inte gör i Sävehof som...
Nej, precis. Men tidigare då,
gjort mycket mål, säger vi. Eller gjort något, så kunde du ändå zooma ut och ge ett annat perspektiv.
Ja.
Att det var bra. Ja. Men det här kanske du kunde kroppsspråk precis. Eller inställning eller så.
Precis.
Kunde vara.
Ja. För man kan ju lika gärna ha en jättebra match och inte gjort ett enda mål. Mm.
Ja.
Och förstå att idrotten... går inte alltid ut på att man måste göra målen. Eller,
nej, det, kan ju vara det är liksom så, laginsatsen.
Det är laginsatsen och du kan göra andra saker också. Vilket man har lärt sig. Och jag fick ju bara cred för mina offensiva kvaliteter som hockeyspelare. För alla tyckte att jag var så dålig defensivt. Men jag tror inte någon egentligen såg heller. För de ville, det var som att man hamnade i ett fack. Och sen tittade jag, men jag fick ju spela 4-5 även NHL. Vilket ingen trodde. Och jag gjorde sådana jättemånga smarta saker defensivt. Mm. Bara för att jag inte var fysisk och tacklade så trodde man då att jag var dålig defensivt. Men det är ingen som säger att man är dålig defensivt för att jag inte tacklas. Så att det liksom, du kan läsa spelet, du kan vara liksom massa små saker. Jag vet att jag lyfte klubban och vann puckar på många olika sätt som inte andra spelare gjorde. Till exempel, så det finns ju så många aspekter som man kan liksom titta och förstå att idrott är ju så många saker.
Mm. Men det är ju där begränsningarna ligger hos tittarna kan man säga.
Ja, men lite så.
Eller?
Och sen så är ju media och kommentatorerna styr så otroligt mycket vad tittarna ska följa och se och vilja höra. Man måste ju förstå att man kan liksom prata om många olika saker. Mm. Och sen media styr ju alltid vilka som blir stjärnor.
Mm.
Det är ju media fullt ut. Och de har ju också ett ansvar ibland hur de vill, ska lägga upp det faktiskt.
Mm, så är det.
Mm.
Bra. Börja lida mot till slut va?
Ja.
Vi har fått med jäkligt mycket.
Det känns som att jag sitter här och babblar. Man kommer in i något och så bara babblar man.
Det är roligt.
Ja, det är det verkligen.
Jag har strykit här ut med...
Jag älskar idrott. Jag har ju alltid varit en sportnörd. Jag älskar det. Det har varit mitt liv. Så att liksom man grottar ner sig och det finns mycket. Det är svårt att så här när man sitter och man vill prata om saker också och få in det.
Men
som rätt.
Nu har vi glömt en fråga. Det är ju det här med din paddel.
Mm.
Alltså vad har du någon satsning där eller vad ska du bli proffs eller vad har du för plan?
Nej, jag har ingen plan alls.
Men du är ju tydligen någon som sa att du kunde bli Sverigeetta.
Ja, det kan jag aldrig bli när jag är 45 så att, men däremot kan jag spela veteran-SM nu för det är från 45 år så det skulle kanske vara kul. Men det är tillbaka till det där.
Vem lirar du med då då?
Nej, det vet jag inte. Nej. Jag har inte riktigt någon partner. Det är det som är problemet för mig kanske. Att jag har inte någon partner och jag spelar inte så som man ska för att tävla så mycket. Utan det är massa ungdomar som hör av sig som jag får spela med som tycker det är kul att jag är med. Och jag tycker det är kul och jag har alltid haft en tävlingsinstinkt. Så när jag väl spelar då vill jag vinna. Och sen så är jag analytisk som människa och som idrottare också. Så att jag ger dem tips och så spelar man. Det blir bra liksom. Jag, som jag sa innan, har jag alltid haft en medfödd bollbegåvning och spelförståelse. Så då kan man hantera padden också. Naturligt för mig. Utan att det känns så svårt. Så därför tror jag att jag kan spela på en hög nivå när jag gör det. Det är liksom det
du vinner ganska mycket.
Ja, jo, så. Men det är klart. Alltså, jo, men absolut. Mm. Jag vet att jag har en liksom en talang så utöver det vanliga. Och den går ju liksom inte att förklara. Utan det är att man ser vad som ska hända före många andra. Och då står man på rätt ställe och kan hantera olika idrotter på det sättet.
Karin, vi har ju glädjande nog en ny sponsor till podden, Camento, som vi är väldigt glada för att de vill vara med. Vad gör de?
Camento, de jobbar med profilsaker. Så att de är väldigt duktiga på att hitta rätt saker till kunder beroende på vad man ska ha det till, vad man vänder sig till för målgrupp. De är också duktiga på att bygga miljöer på när de har event. Så kan de bygga upp en hel miljö för den här kunden då. Så jag har lite svårt att beskriva egentligen vad de gör så. Men det jag har använt dem av, det är ju, vi har tagit fram kläder. Vi har tagit fram produkter som vi har gett till våra kunder eller haft med på olika utställningar. Så att de är väldigt, de kallar sig för en hybridbyrå. Så att det här är ju något vi ska prata med Marcus om, som har det företaget. Så han får ju berätta mycket bättre än vad jag kan återge. Men typ så. Så de lyfter varumärken till en nivå som ingen annan kan.
Va? Va? Den kommer de att slå. Snyggt. Bra beskrivning, Karin. Och stort tack till Camento och varmt välkomna till podden.
Vi är sponsrade av Athletic Work. Athletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden. Viljan att vara bäst och prestera sitt yttersta på tävlingsplanen som på arbetet är det mål som Athletic Work och deras konsulter strävar efter. Athletic Works vision är att skapa ett idrottslag på arbetsmarknaden. Det har idag hjälpt flera personer ut på arbetsmarknaden och av egna erfarenheter vet jag att kontakt med Athletic Work faktiskt leder till jobb. Så om du letar efter ett nytt jobb, tveka inte att höra av dig på www.athleticwork.se. Tack Athletic Work!
Vi har en utmaning till dig, Christian.
Ja.
Och då är det så här att vi tänker oss att du och Magnus utgör ett lag.
Mm.
Och så erbjuder vi lyssnarna att de får möta er.
Ja.
Och vi tänker oss att ni är lite medelmåttiga.
Ja.
Lite bättre än medelmåttiga.
Ja. Ja.
Som ett lag.
Ja.
Och så får vi se om vi får in ett lag som
vill spela.
Vill spela, ja.
Ja, absolut.
Det är bra.
Sådana utmaningar tycker jag är kul. Absolut.
Ja. Mm. Så får vi ta pulsen på dig också. Eftersom vi har läst mycket om hur duktig du är på padel.
Ja, nu är det upp till bevis.
Ja, det är upp till bevis. Ja, men det är kul. Det gillar jag.
Men då.
Ja, snyggt ju.
Ja.
En sista fråga, Christian, som vanligt i den här podden. Om du har något förslag på eller önskemål om en gäst eller ämne?
Ja, det är jättetufft såklart. Måste det vara inom hockey eller?
Nej. Och så länge det går att relatera, men det ska ju gå relatera till.
Men det måste exakt relatera till hockey.
Sen kan ju det vara grejer som har med, vi har ju haft sömnforskare med som går in på varenda sport.
Alltså liksom. Det är ju jättesvårt. Det finns alltså jag skulle säga någon då, så skulle jag Thomas Storm.
Ja.
Vet du om det?
Ja.
Ja.
Undrar om det kan ha varit någon, vi har inte pratat med Thomas än, men vi är någon annan tror jag som också har sagt
känner igen det.
Ja. Ja. För det var det är en av dem som utvecklar Stockholms hockeyspelare.
Skitbra.
Sen tidigare och liksom som jag hade då, som är fantastisk lärare och läromästare. Och en annan tid då, så när jag var ung och så. Men
han är fortfarande aktiv.
Fortfarande aktiv, ja. Varit med otroligt länge och sett förändringen i hockeyn. Mm. Och även varit med om föräldrar och allting runt omkring och olika ledarstilar också. Och även varit i USA och lärt ut spelarna där och hanterat mycket. Så att det skulle vara ett namn.
Det är ett skitbra namn, ja, tycker jag. Grymt ju.
Ja. Ja.
Skitbra, Christian.
Ja, tack så jättemycket.
Ja, men jättestort tack för att du kom hit och babblade.
Ja, om tack allt så möjligt. Mycket. Förlåt att jag svävar iväg och babblade om allt möjligt.
Det är skitintressant. Ja. Mycket att ge till många.
Det finns ju väldigt mycket mer man kan prata om i flera timmar, ja, och liksom, ja, förklara saker och ting. Men nej, jag tycker det är häftigt, i alla fall med idrott och allt runt omkring.
Yes,
tack.
Grymt. Stort tack till dig och stort tack till er som har lyssnat. Vi hörs.